Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Idag är det avsnitt 180 och du lyssnar till Ljungdahl och Ginghede.
Gillar du att variera dig? Det är som en liten, julklapp varenda gång.
Man blir så trött på att höra. Hur har det blivit så att det är jag som alltid kör på en?
För att du gör det så himla bra.
Ja, jag tror jag ska be dig testa någon gång. Det vore kul. Mm.
Får se. Jag tror inte att du vågar faktiskt.
Vi får väl se.
Det är i alla fall del två på avsnittet med alla era frågor om döden.
Mm.
För ni hade så fruktansvärt mycket frågor så vi hann helt enkelt inte klart förra veckan. Och därför kör vi en del två idag.
Ja, men jag har aldrig varit med om maken. Det var ju en aldrig sinande ström av frågor. Alltså långt efter att den här frågedekalen var död. Oj!
Så alltså, kom det... Anna. Hur många kommer du kunna kläva in på ett avsnitt? Jag sätter en pinne här.
Förlåt mig. Mm. Nej, men du har ju alltså strömmat in frågor långt efter.
Jag vet. Och folk har varit inne på våra sociala medier och skrivit frågor om döden på inlägg som inte har någonting med döden att göra.
Det har också hänt. Det är helt riktigt. Mm.
Men det är väl ingenting, det är väl som vanligt att vi kommer att svara på era frågor. De kommer att handla om djupt själsliga moraliska frågor. Det kommer vara kriminalteknik och obduktioner. Det kommer vara juridiska spörsmål.
Mm.
Lite siffror. Lite medicin ska vi hinna med idag också.
Mm.
Sen kommer du flagga för en jävligt viktig samhällsinformation inför morgondagens
begivenheter.
Oj. Ja.
Ja.
Och sen kommer jag att brinna av på en rövhatt idag. Och det var länge sedan jag var så arg faktiskt.
Jag ser väldigt mycket fram emot denna fullständiga urladdning som kommer att ske i slutet på det här avsnittet.
Men var ska vi börja?
Ja, men ni som lyssnade på förra avsnittet minns kanske att vi fick en hel del frågor som var riktade till oss ju. Våra liksom personliga åsikter och tankar och erfarenheter av döden.
Av att dö.
Av att dö.
Ja.
Ja, det är väl den känslan. Den närmaste den känslan är väl den som man upplever varje morgon när väckarklockan ringer.
Mm.
I alla fall den här tiden på året.
Mm.
Men jag tänker jag tar den första på listan. Vilket är det mest smärtfria sättet att dö? Enligt er.
Oj. Med tanke på att jag har provat på noll sätt hittills.
Just det. Det är svårt så att säga att uttala sig.
Möjligtvis till litteraturen.
Mm.
Eller så får jag helt enkelt killgissa.
Mm.
Man pratar ju om det här att dö i sömnen.
Mm.
För jag tror att själva dödens infinnande kanske inte är det mest smärtsamma.
Nej.
Men jag tänker om den föregås av en sträcka av att jag förstår att jag håller på att dö eller att det är inblandat liksom ångest. Den fysiska smärtan, om det är den de menar, så det mest smärtfria sättet är väl de sätten där man har ett kort intervall att exponeras för det fysiska smärtpåslaget.
Mm. Ja, men smärta är ju en subjektiv upplevelse.
Exakt.
Så det är precis, jag håller med dig. Det kan ju inrymmas både fysisk och psykogen smärta i upplevelsen, så att säga. Ja, men så att dö i sömn, tänker du?
Ja, att man inte hinner, alltså att man helt enkelt inte ens är medveten om att du håller på att dö.
Jag tror att det är lite mytomspunnet det här, att det kanske finns en föreställning om att det ofta är förenat med smärta att dö. Men det behöver ju definitivt inte vara. Nej, men jag är inne på samma linje. Alltså dö i sömn eller dö kanske under ett brandförloppsutveckling. Andas in, ta ett par andetag av giftig brandgas. Ja. Då kliver du in i narkos och sen är det godmiddag.
Jag tror svårt för det här, ett högt fall till exempel är det svårt för.
Ja.
När man liksom vet vad som komma skall, men påverkansmöjligheterna är sip, zero, nada, niente.
Ja, jag skulle också ha svårt för svältdöden, tror jag.
Ja, den går ju, ja.
För den går inte heller jättesnabbt, så att säga.
Nej. Nej, även om det kan kännas så 15 och 40 varje dag för mig.
Ja. Mm. Ja, jag är ju sällan där.
Ja.
Faktiskt.
Nej, men det, nu får vi sluta killisa.
Men ska vi ta nästa då? Om ni fick en timme med vilken död person som helst, vem skulle det då bli?
En luktfri död person.
ja, man får ju förutsätta att det är en person som då lever.
Jaha, du menar så. Ja, då vet jag inte.
Du vet inte, nej. Okay.
Men gud, ska man vara så här skitnödig och ta någon gammal släkting? Nej.
Nej. Olof Palme kanske. Så kan han
berätta. Vad sa du?
Palme kanske, så kan han berätta vem som sköt honom.
Ja, du tänker att han ser det?
Det vet man ju aldrig.
Jävla antiklimax. Du får vem du vill och så får du Palme. Vem var det som sköt? Nej, alla, jag såg inte. Ja, gott snack!
Okej, men ta någon annan då. Någon person som har mördats och som man, där man verkligen, verkligen kan känna att kan okay, vi men jag inte säger få en uppklaring?
Jag säger så här. Jag skulle vilja få en timme med Hitler 1938.
Ah, jag fattar. Ja, ja.
Det hade kunnat ändra världshistorien en del om jag fick... Jag behöver inte en timme. Du kan ge mig ett par... 2-3 minuter.
Hade det inte varit bättre om du hade fått en timme med honom när han var precis helt nyfödd?
Ja, fast där skulle jag nog haft svårare för min så kallade gärning som jag hade tänkt mig.
Okej.
Okay. Du tänker att jag hade facit i hand redan då?
Ja, nu har du ju det.
Ja.
Du hade kunnat åka tillbaka och bara...
Jag tycker det är intressant. Jag skulle få ett mer tillfredsställande liksom, utlopp 1938.
Ja, okej.
Jag fattar. Du då?
Nej, men jag hemfaller ju till tanken att få träffa människor jag verkligen saknar. Mm. Och som jag har velat ställa frågor till. Min morfar till exempel, han dog när jag var väldigt liten. Men också en av mina absolut närmaste vänner som tragiskt nog omkom i en trafikolycka för 10 år sedan. Jag hade kunnat ge ganska mycket för en timme med honom.
Såklart.
Ja. Men annars, nej, jag vet inte. Jag tycker att de som liksom... har lämnat oss också ska få vila i frid på något sätt. Jag är inte så frestad av tanken ens, om jag ska vara ärlig.
Det lär ju riva upp en del i dig själv också, så att säga.
Ja, men det gör det ju.
Det kommer inte bara vara den timmen, tänker jag.
Du förstår, när man kliver in då på minut 57. Nu ska vi skiljas igen. Det är ju som att återuppliva traumat.
Ja, ska du verkligen ner i det hålet?
Nej, jag menar ju det.
Nej.
Det är bättre att de får vila i frid.
Du får ta på pott istället. Nu får du stoppa in på gruppkontot, Jinghede.
Men om du själv skulle dö, låt säga imorgon,
ja,
vad skulle du göra idag då?
Men fy! Jävla ångestpuck du slänger på mig.
Ja, vi är där nu och vevar runt.
Jag hade gått in till mitt sons rum och sen hade jag nog bara stannat där.
Oh.
Och kramat ut allt jag hinner på en timme. Ja, men vad fan ska man välja? Det finns väl bara det.
Men gud, vad sorgligt. Ja, nej, men jag säger detsamma. Det är klart att man skulle vilja tillbringa all tid med sin familj.
Du får fan skylla dig själv. själv när du ställer frågan. Du visste att du skulle börja böla av den frågan.
Det är inte jag som har ställt den här frågan.
Okej. Okay. Nej, men usch. Ja, nu går vi vidare.
Ja.
Nu tar jag en fråga här. Jag måste byta sinnesstämning. Hur gammalt lik har du stött på? Och då menar jag inte 103-årig döda Siv, utan den som har legat längst.
Den som har legat längst vinner.
Ja.
Oj. Ja. Men alltså jag kan inte säga exakt på året, men jag har varit med om att man i samband med att man ska bygga parkeringshus, faktiskt i Stockholm, har stött på mänskliga kvarlevor när man har grävt, helt enkelt.
Ötzi.
Nej, tyvärr så var det inte Ötzi Arpmannen. Men det var skelettdelar och tänder som var över 100 år gamla.
Mm.
Det är nog det äldsta jag kan erinra mig. Själv då, vad har du på...
Nej, men jag ska säga, när det har gått så lång tid, då har man liksom passerat gränsen för äckel. Jag har ju varit på en sån här, en som har legat i en sommarstuga.
Ja.
Under perfekta luft- och väder- och vindförhållanden. Som gör att man egentligen bara har blivit ett med linoleummattan.
Ja, just det. Man har smält ner till linoleumpartikelstorleka.
Ja. Man avslutade sitt liv som trasmatta.
Det kan ju gå väldigt fort.
Ja.
Det är ju inte särskilt gammalt lik.
Nej.
Om du tänker efter.
Nej, men det är det äldsta jag har. Alltså, vi pratar om de här som har legat ensamma i några månader.
Mm.
Det finns inget syfte annars för en IGV eller en span att åka. Då blir det ju du som får åka till de andra platserna.
Ja, precis.
Jaha.
Mm.
Kan vi inte gå in på lite kriminalteknik, Anna?
Det kan vi absolut göra.
Vi har fått en fråga. Hur ofta kallar man in osteologer eller arkeologer till en brottsplats? Alltså ta hjälp av deras kompetens. Vad är ens en osteolog?
En osteolog är ju en person som är specialist på ben. Helt enkelt.
Mm.
Och en arkeolog är ju specialist på utgrävningar och hantering av liksom gammalt material, om man säger så. Osteologen tillkallas ju väldigt sällan till en plats. Däremot så händer det att jag tar kontakt med en osteolog om jag står på en plats och har anträffat till exempel ben, skelettdelar. Mm. Och det är ju supersmidigt idag, tack vare FaceTime och annat. Alltså man kan ju få ett svar direkt, faktiskt, om man är osäker på var det här benet härstammar från, så att säga.
Om det här 1,5 meter långa är ett överarmsben från en människa eller inte.
Precis. I sådana väldigt tveksamma fall så är det ju bra att kunna ringa en vän, så att säga.
Jag har fortfarande väldigt svårt att få bort synen av det när du sitter i polisbilen och vevar ner rutan och säger vilken människa ska ha haft det där benet i sig, tänkte du.
Ja. Det är oerhört roligt. Och arkeologer, det är inte särskilt ofta vi kallar ut sådana heller. Numera finns det faktiskt en specialitet som då benämns forensisk arkeologi. Och där liksom arkeologens specialistkunskap faktiskt kan användas och tillämpas i kriminalsammanhang. Och där kan vi ha glädje av arkeologerna såklart vid utgrävning, kanske av en grav eller sektionering. Alltså hur mäter man in en stor plats där vi ska göra utgrävning och så vidare. Men det är inte särskilt ofta. Jag tror under alla mina år som tekniker så tror jag att det är vid ett tillfälle vi har faktiskt tagit hjälp av arkeologer.
Okay. Nu kommer jag ställa en kriminalteknisk fråga. Jag kommer att svara på den själv.
Jaha, men gud vad roligt.
Av den enkla att jag har hört dig säga exakt den här meningen så många gånger, så att jag är förundrad över att frågan fortfarande kan dyka upp.
Aha.
Så kan du rätta mig om jag har fel.
Mm.
Hur exakt går det att fastställa tid för dödsfall egentligen? Och då, nu klär jag mig in med rollen som Jinghede. Yadi yadi, yadi yadi, litteraturen, yadi yadi. Och sen avslutar det med så här: man kan på sin höjd fastställa ett postmortalt intervall.
Ja, precis.
Har jag fel?
Nej, du har inte fel. Och om vi ska försöka översätta det här till begriplig svenska. Mm. Ska jag fördjupa mig helt kort i vad det här
tackar,
innebär?
Tackar, tackar. Det är klart du ska.
Nej, men att det är överhuvudtaget intressant att försöka fastställa en dödstidpunkt, Det har ju med många saker att göra, men om det är fråga om ett mord, ett spaningsmord till exempel, så är det ju såklart superviktigt för att kunna göra efterforskningar efter en person som kan ha bragt den här personen om livet, till exempel, och vittnen och allt möjligt. Men det är ju också viktigt ur andra aspekter. Anhöriga vill ju till exempel kunna sätta ett datum på en gravsten. Det kan vara fråga om försäkringar och arv och annat som är beroende av ett datum för en dödstid för att arv och sånt ska kunna falla ut helt enkelt.
Och matcha med folks alibin.
Ja,
om man kan säga vid den här tidpunkten dog personen, ja då var det ju inte han, eller så då var det ju, kan det ju vara hon. Alltså man kan ju säga mycket om det.
Verkligen. Ja, men det är superviktigt och det är ju en fråga som dyker upp väldigt snabbt ju. Alltid när man misstänker mord. Och det är dessutom så att dödsfall är ju långt ifrån alltid bevittnade. Och särskilt inte kanske om det är fråga om mordfall. Ja, de är bevittnade av en gärningsperson naturligtvis, men de är ju sällan intresserade av att prata.
Att vittna.
Men däremot så kan man ju då utifrån omständigheter på en plats få en idé om en dödstid. Till exempel oöppnad post, kvitton, livsmedelsförpackningar. Kan du komma på något mer, Lena? En klocka som har stannat när en kropp har hamnat i vatten.
Ja, i vilken ordning post ligger på dörrmattan och så vidare och så vidare. Jag skulle också vilja säga att ni ska inte glömma bort, för att fastställa en dödstidpunkt så är kriminaltekniken, precis som du säger, ett verktyg för att kunna fastställa det. En dödstidpunkt går att fastställa på flera andra olika sätt också. Ja. Och lägger man ihop alla dem, då kan intervallet faktiskt bli rätt smalt.
Ja, och framförallt så är det ju våra kära rättsläkare som utifrån olika parametrar hos kroppen gör en bedömning. Alltså man lutar sig mot de postmortala förändringarna som har skett.
Mm.
Lite förenklat. Kroppstemperaturen, glaskroppsvätska i ögat, retbarheten i muskler, kanske fluglarver och så vidare.
Men det jag menar är att om man matchar det ihop med grannens vittnesiakttagelse som säger jag såg henne springa 21.06, ja då dog hon inte innan det. Alltså man kan ju med massa olika saker få ner intervallet till att bli väldigt, väldigt litet.
Absolut.
På grund av massa olika saker.
Ja, helt riktigt.
Anna, var tar alla skelett vägen när man begravs hel? Tänker kista då. Det går ju till exempel att hitta dinosaurier.
Mm. Ja, men precis. Och det här är ju också beroende på ett antal faktorer. Jag tror att vi har varit inne på i något tidigare dödenavsnitt att kroppar gärna förvaras ganska kallt eller svalt i väntan på obduktion och så vidare. Och det är ju för att bromsa upp förruttnelsen helt enkelt.
Mm.
Men när en kropp läggs i en kista i en grav, så kommer ju direkt förändringen att ske med kroppen. Förruttnelsen kommer helt enkelt att kicka in. Så det är snarare liksom en förruttnelseprocess snarare än en förmultningsprocess. Och ganska snart, efter bara kanske några veckor, så har ju då kroppens mjukdelar brutits ner och de inre organen och muskler och allt möjligt. Och till slut så återstår ju egentligen bara skelettdelarna. De hårda delarna och tänderna såklart. Så kanske efter 3-4 månader, då är det liksom de hårda delarna som finns kvar nere i kistan. Och vad händer med dem då? Det beror på främst hur kalkrik jorden är som kistan ligger i. Så under vissa förhållanden så kan ju kroppen övergå i ett så att säga mumielikt tillstånd. Det är inte särskilt vanligt och det sker främst under väldigt torra miljöer så att säga. Men är det fuktigt men kalkrik jord, då kan ju skelettdelarna behålla sig intakta väldigt, väldigt länge. Det finns ju exempel på att man har grävt upp både skelettdelar och tänder som är kanske 5000 år gamla.
Mm.
Så att det är lite varierande.
Tänk att ha en röntgensyn på en kyrkogård. Familjen Anderssons familjegrav.
Ja, det är ju lite speciellt ändå.
Ja, vi släpper den synen tror jag. För alla skull.
Ja, det gör vi.
Då ska vi se, vad ska vi ta här? Den här är ju intressant. Stämmer det att man kan se om en styckad person har varit tatuerad även om man inte hittar den tatuerade kroppsdelen?
Mm.
Alltså jag tror tanken är då att man ska via typ lymfan kunna se att det fladdrar runt lite bläck.
Ja, men alltså bläck kommer ju in i till lymfan som du är inne på och även blodbanan. Mm. Och kommer ju därifrån, alltså tatueringsstället, att sprida sig i kroppen naturligtvis. Men, alltså jag måste dels säga att min kunskap är väldigt begränsad här. Men om jag killgissar lite igen så skulle jag säga att det beror på. Det beror dels på vad det är för nedbrytningshastighet för just det här specifika bläcket. Och hur lång tid efter en tatuering som det också har skett.
Ja.
Kanske mängden tatueringar har betydelse också.
Ja, så om du bara har en liten delfin på anken från Ayia Napa 96, då kanske det inte kommer synas.
Det kanske är svårt då.
Om du skulle tappa foten.
Men jag kan ju ge ett parallellt exempel. Förr i världen när man gjorde amalgamfyllningar på människor,
ja,
så hände det att man faktiskt också samtidigt orsakade en slemhinnetatuering i kindslemhinnan, där tanden, eller där fyllningen gjordes.
Aha.
Helt enkelt för att det lätt blir lite sårigt och lite så här när man jobbar med tänder och sen när man håller på och putsar och slipar det här amalgamet så kommer det här dammet att sprida sig och det kan då lagras in som en tatuering i mjukdelarna. Och det kvarstår ju forever.
Har du sett såna?
Ja, många gånger.
Märkligt. Nu kommer en rolig fråga. Jag vet vem som har skrivit den i vår Facebookgrupp där, men han har tanke på ett bandnamn, alltså en musikgrupp, ett sånt band.
Aha.
Där han tänkte att bandet skulle heta Farts from the Crypt.
Pruttar från kryptan.
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag är tveksam.
Och då är frågan,
alltså,
håller det? Om du tar det, om vi bara ska ta det så här.
Alltså, jag får helt andra bilder här nu.
Va? Ta oss inte med på resan nu. Låt oss slippa den resan, Ginghede.
Men alltså,
okej, vi säger så här. Efter postmortalt kan kroppen ge från sig så att säga väder. Ja, är svaret.
Ja, ja. Det
men kanske inte från kryptan.
Nej. Jag är ju osäker på lite vad som avses här med kryptan.
Ja, men alltså det finns ju en tidsintervall efter att ha dött. När kroppen faktiskt, om vi ska bli seriösa, kroppen kan ju tömma ur sig tarmar, alltså du kan ju kissa och bajsa på, det kan ju rinna ut det ena och det andra, även luft såklart, men när du har liksom begravts, då har du nog liksom tömts klart.
Ja, ja.
Då kommer inga mer fisar när du är begravd. Det är färdigfisigt.
Ja.
Men jag försöker svara på en fråga här.
Vad är det för sjuka lyssnare vi har? Vad är det för
tankar? Man har de lyssnare man förtjänar.
Ja, okej då. Jag vet inte.
Nu räcker det med
jag
frågor.
Jag svarar pass på frågan om det håller som bandnamn eller inte.
Jag tycker det är ett briljant.
Ja, såklart.
Precis som min gamla kollega som hade ett band som hette The Shy Lips. Blygläpparna. Det är jätteroligt. The Shy Lips.
Ja, det är roligt.
Nu går vi vidare.
Nu går vi vidare.
Nu går jag lite in på det polisiära.
Mm.
Är polisen bra på att ta hand om anställda i samband efter möten med döden? Du möter ju döden betydligt oftare än de alla andra, skulle jag säga. Än alla andra poliser.
Ja, det
blir
kanske
du bra omhändertagen, Anna Inghede? Eller har du blivit så hård så att du inte ens behöver bli omhändertagen längre?
Men återigen så är det ju en ganska subjektiv uppfattning som är direkt kopplat till vilket behov man har av omhändertagande, tror jag. Mm. Och då skulle jag säga så här, jag svarar ja på frågan delvis. Och det liksom handlar om att jag blir väldigt väl omhändertagen av mina närmsta arbetskamrater.
Ja.
Men jag skulle ljuga om jag sa att det alltid fanns någon form av signal från högre ort, så att säga.
Nej.
Det är inte särskilt vanligt förekommande. Det är vid extraordinära händelser kanske främst. Men samtidigt så är det inget jag upplever att jag heller behöver. Så att, ja.
Nej. Jag tror också, och min erfarenhet, och då inte bara döda, när man är med om traumatiska eller hemska eller liksom känslomässigt påfrestande upplevelser, så är du i rätt kontext med rätt arbetslag och rätt chef, så kan du få ett fantastiskt bemötande. Och är du på fel plats, det finns kanske inte, jag tror att det har blivit bättre, men det saknas nog en, liksom en struktur fortfarande som man jobbar efter alltid. För att plocka upp, för jag menar, du kanske inte upplever att du behöver avlastning, men du kanske ska ha det ändå.
Mm.
För sakens skull, för uthålligheten i arbetstagarna.
Mm.
Eller för att din kompis behöver höra dig berätta om vad du upplevde. För att den personen behöver det för sin, sådär.
Mm.
Men jag tror att man långsamt, eller snabbt, beroende på var man är i Sverige, blir bättre på det.
Ja, men definitivt. Det är jättestor skillnad, skulle jag vilja påstå, idag kontra för 10 år sedan.
Mm.
Verkligen.
Absolut.
Så att, ja. Men du, föreläser du någonting om döden på polishögskolan eller så? Eller har du gjort det?
Nej. Ingenting om döden. Och det är liksom inte mitt expertområde. Men jag vet att man har föreläsningar. Framförallt som vi pratade om förra veckan, det här med att lämna dödsbud.
Mm.
Då får man en föreläsning först och sen så får man ju öva och sen har man liksom reflektionsseminarium och sådär.
Mm.
Men jag vet ju inte exakt hur det är just nu, men jag tror att det kanske är lite tunt. Och då inte bara kopplat till, så här ser en död kropp ut, det här är våra befogenheter och skyldigheter när det kommer till döden, utan också det är lite runt omkring.
Mm.
Det emotionella krisstödet både inåt och utåt.
Mm.
Men det är svårt att öva på.
Ja, men det är ju.
Också.
Absolut. Nej, och jag har inte särskilt mycket erfarenhet av det heller. Jag har ju kommit in på det i lite olika sammanhang när jag har pratat på polishögskolorna. Dels så har jag ju varit där och pratat dödligt våld mot barn.
Ja, just det.
Men sen också identifiering.
Mm.
Så lite grann har jag varit inne och nibblat på området. Men det är ju inte mitt huvudspår, så att säga, nu då föreläser.
Sen nästa fråga. Under polisutbildningen, skriver man sina önskemål till det vita arkivet då? Att man på något sätt, när man blir polis, är man också beredd på att dö och därmed städa lite i dödshuset, så att säga.
Mm.
Nej, det gör man inte.
Nej, det är ju inget man gör som en del i skolplanen, så att säga.
Fy fan, vad dystopiskt. Hej och välkomna. Alla andra skolor har sån här inkilning nu. Där man dricker grogg och pillar på varandra. Men här på den här skolan så skriver vi testamente.
Det är oerhört speciellt faktiskt. Och sen går vi ut och tar en öl tillsammans.
Ja. Och sjunger We Shall Overcome.
Nej, men om vi ska vara lite allvarliga, tror du ändå inte att det kanske är en viss liksom andel av polisstudenter som faktiskt gör det?
Ja, men det tror jag. Och när folk åker utomlands, jag vet ju flera som har åkt ut för att liksom tjäna, ja, inte vet jag, åker till Mali eller något, som poliser alltså.
Mm.
Där man då gör precis de här grejerna.
Mm.
Städar ordning ordentligt.
Oh,
skriver papper.
Vilken ångest.
Ja,
puck.
Men också rätt schysst, tänker jag. Om
verkligen.
Det nu skulle hända någonting mot
verkligen.
De andra. Men nej, det är ingenting som gör på strukturerad och strategisk
basis.
Nivå. Nej.
Nej.
Sen kommer en fråga om griftefrid.
Mm.
När börjar den och vad innebär den? Ska vi ta det här nu eller vi ska ju ha ett avsnitt vad det lider om griftefrid. Vill du säga något?
Vi kan väl toucha det. Vi kan väl bara så här kort beskriva vad det handlar om. Alltså, det finns ju ett liksom övergripande krav, kan man säga, på hur man ska hantera de döda. Det är en viktig rättsprincip. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet, att det är första punkten i polisens föreskrift.
Mm.
Alltså att de avlidna och mänskliga kvarlevor ska hanteras respektfullt. Och då har vi då ett litet lagrum som föreskriver att om man flyttar eller skadar eller skymfligen behandlar ett lik eller en avlidens aska, om man öppnar en grav eller på något annat sätt gör skada på kista och urn och så vidare, så kan man då dömas för brott mot griftefriden.
Mm.
Och det här är ju ganska, ett intressant lagrum, för att den har stått orörd sedan brottsbalkens införande egentligen. Och då förhöll man sig ju lite annorlunda till detta än vad man gör idag. Idag har vi ju, titt som tätt så sker ju till exempel styckmord. Och då ska det dömas i princip eller analogt med om du har vält en ljuslykta på någons grav.
Mm. Det känns så bra i maggropen när man hör det.
Not. Och straffskalan är ju då från 6 månaders fängelse, tror jag, till max 2 år. Mm. Och det kan också framstå som ganska klent om man betänker att en gärningsperson kan ha styckat en kropp i syfte att försvåra en utredning, till exempel.
Obstruction of justice.
Mm. Men man kan också nämna att det faktiskt finns en ny lag som ligger ute på remiss nu, där man föreslår skärpt straff för gravfridsbrott. Och då man tänker sig att brottet ska inneha liksom 2 grader, gravfridsbrott och grovt gravfridsbrott. Och då tänker man sig att man ska höja straffen betydligt.
Och det känner du inför?
Jag känner mig ganska tillfreds med att man liksom belyser att den här lagen behöver fräschas upp och revideras och anpassas till hur det ser ut idag. Men jag tycker inte man tar höjd för, i skrivelsen om den nya lagen, aspekten rörande idén att förstöra och skända en kropp i syfte att försvåra en utredning. Och också vad det innebär för anhöriga att få tillbaka en dotter eller son i liksom delar, och kanske inte ens alla delar. Det borde vara betydligt högre straff, tycker jag.
De tog i, och det gillar vi, men de tog i för lite.
Ja, så kan man sammanfatta det. Absolut.
Bra!
Lena Ljungdahl, innan vi kliver in i det själsliga och moraliska rummet, så tänker jag föreslå en liten paus.
Det behövs. Jag spänner upp.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas krimpodd, avsnitt 180. Och idag är det verkligen över min döda kropp och över din döda kropp också, för idag pratar vi döden för hela slanten.
Mm. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om saker som kan lämna vår döda kropp.
Mm.
Vi har fått en fråga om själen.
Är det Farts from the Crypt igen? Kommer den frågan igen?
Vi är tillbaka där vi startade.
Fan vad gött, ja.
Nej, men kort sagt, väger själen 7 gram?
The butterfly effect.
Mm-hmm.
Ingen aning. Det där, är det nu man säger därom tvisten du lärde?
Ja, men jag blir lite förvånad. Alltså, jag har lärt mig att McDougall gjorde en undersökning som vi har pratat om också tidigare i en podd. Och där han kom fram till att de få, för att den fick ganska mycket kritik den här studien, men de få försökspersoner, höll jag på att säga, studiepersoner han undersökte, tappade 21 gram.
Ja, exakt. Det finns väl till och med filmer och serier, 21 grams.
Känns väldigt godtyckligt.
Och så 7 gram. Och så ser jag nästa fråga här. Vad är er tanke om att själen som lämnar kroppen är 0,13 gram?
Men,
jag skulle vilja se den kliniska studien. Nu väger vi Berit.
Ja.
Nu dog hon. Nu väger vi henne igen.
Mm.
Det ska till en jävla finkalibrerad heroinvåg.
Ja, och väldigt många.
De här siffrorna.
Precis, och väldigt många studier.
Berit måste dö många gånger.
Just det, just det.
Så men man alltså har liksom likvärdiga jämförelseprov också.
Precis. Men du, alltså Vad är själen för dig? Om du föreställer dig själen, vad är det för något?
Jag är alldeles för krass, Anna, för det här. Ja. Det här med så här, åh nej, nu dog hon. Jag måste gå och öppna ett fönster så hon kan flyga ut. Då är jag på Farts for the Crypt igen. Alltså, det finns en anledning att öppna det här fönstret och det är inte själen. Vad är själen? Ja, för mig är det så mycket mer vid liv än vid död. Jag tror att jag är ju så tråkig att när det är dött, då är det fan i mig dött alltså. Då är det the end. Det är inte to be continued, utan då är det ridå i min värld, i din värld också.
Ja, definitivt.
Och jag tror att det är också ridå för själen. Den ska inte fladdra någonstans. Den har fladdrat klart.
Mm.
Men jag tror att vid liv så tror jag att om man pratar om det själsliga livet, alltså det måendet, det tyckandet, liksom det som inte är kropp, kött, blod och skelett.
Men, ja, med andra ord bara som ett nystan av hjärnceller.
Exakt.
Lite så.
Ja.
Alltså jag roade mig lite med, för att jag såg ju tidigare idag att den här frågan hade kommit. Så att jag utgick då från McDougall. Och om själen väger 21 gram. Ja. Om det är så. Vi kan leka med tanken. Och så tog jag reda på att ungefär 107 miljarder människor som har levt på jorden.
Ja.
Ja.
Älskar vart det här är på väg.
Ja. Mm. Och omsatt då i själsvikt.
Ja.
Så kommer vi upp i fascinerande 2,2 miljoner ton själar.
Ja.
Alltså det är ändå en ansenlig vikt.
Som har, då, någon har då öppnat fönstret. De har farit iväg.
Ja, just det.
De har bildat en ny planet där det är bara själ.
Just det. Så kan
and
det absolut
the farts from the crypt har också åkt dit. Det är där de är.
Det är kittlande det här på något vis.
Ja.
Nu kommer ju snart den planeten vara överbefolkad också.
Ja, det är trist. De måste börja åka elbil.
Åh, hjälp.
Låt oss lämna den där diskussionen, för vi är tunna här.
Låt oss. Men kanske ska vi fortsätta med lite siffror ändå.
Ja, vad står det här? Hur stor andel kvinnor och män sitter för mord på svenska anhalter? Anhalter. Ja, jag...
På svenska anhalter?
Det måste ju betyda stå anstalt.
Det blir också så roligt när du läser så där med svung liksom.
Med stringens.
Okej.
Och jag läser ju snällt vad som står också som ett jävla pucko.
Ja,
jag
är helt okritiskt.
Jag är helt okritisk. Jag tar om det. Låt oss kika lite på siffror. Här har vi fått en fråga. Ursäkta. Hallå? Hallå, ja.
Förlåt mig.
Anna, är du tillbaka?
Jag är här nu. Men jag har också imma på mina glasar.
Anna?
Ja?
Jag kommer nu ge dig lite siffror och så ska du få gissa vad frågan var.
Oj, vad spännande.
Jag säger män 94%, kvinnor 6%.
Ja, det är fördelningen av människor som inte tvättar händerna efter toalettbesök.
Ja, det var fan i mig spot on!
Nej, berätta.
Du hade helt rätt. Men det är också andelen kvinnor versus män, alltså då män 94%, kvinnor 6%, som satt i finkan år 2020.
För
alla brott.
Aha.
Och när vi kikar på mord, för det var det som var frågan.
Mm.
Hur ser fördelningen ut? Och då har jag kikat lite över åren och så vidare. Men man kan säga generellt 90-10.
Aha. Ja, men det överensstämmer ju ganska väl med statistiken.
Med andra.
Ja.
Mm.
Det är en klar dominans för män att begå dödligt våld, med andra ord.
Ja, Och då undrar jag, eftersom du forskar på det här, och nu vet jag att det är mest mot barn, men hur många människor utsätts för dödligt våld varje år?
Mm. Det är lite fluktuerande över tid. Va?
Du kan vara fluktuerande.
Ja, men det varierar lite från år till år ju.
Mm.
Men, och 120 fall var det 2019, och 2020 så hade det ökat lite grann till 124, för att vara exakt. 99 män och 25 kvinnor utsattes för dödligt våld under det året.
Och då gissar jag att männen som dog är då dödade av andra män, och kvinnorna som dog är dödade av män. Om det ska då stämma överens med de som sitter i finkan för mord.
Ja, om man får generalisera lite så är det ju så. Och det är ju det dödliga våldet mot män som ökar mest, och särskilt unga män. Och det har ju naturligtvis en förklaring i skjutningarna.
Ja, som vi kommer komma till i ett annat avsnitt.
Mm, det kommer vi göra.
Nu ska du få dig en riktig härlig fråga.
Aha.
När är man död?
Ja, då måste vi titta på det så kallade kliniska kriteriet som vi har i Sverige. Och som också gäller i, tror jag, de allra flesta länder, i vart fall i Europa. Det här kriteriet har vi sedan 1988. Du kanske känner igen hjärndödsbegreppet.
Ja.
Alltså när hjärnan oåterkalleligt har upphört att fungera. Det är den korta versionen. Och då måste man ju bedöma det här på något sätt. Och då tittar man på indirekta och direkta kriterier. Det tror jag vi var inne och nosade lite grann på i förra avsnittet. Men förenklat så handlar det ju om att man måste säkerställa att både hjärta och andning har upphört att fungera. Helt enkelt. Att hjärtat har slutat slagit och att andningen har upphört.
Sen kommer en fråga här där jag var tvungen att gå till expertis.
Ja. Yeah.
Och vi gick då till Dr. Vivi som är barnläkare och jobbar på neonatal. Alltså försöker hålla liv vid de allra minsta bebisarna om de föds under problematiska former.
Mm.
Och då var frågan, jag har fått samma fråga två gånger, men i princip om en kvinna dör, kan barnet överleva i magen då, eller hur lång tid tar det innan barnet i magen dör? Och då frågade jag Vivi. Och då sa hon, hon är kort och koncist, gillar man ju. 2-3 minuter.
Mm.
Och sen kom det någonting här nu som jag... Jag vet inte om folk kanske tänker att det är självklart. För mig var det inte riktigt det. Men 2-3 minuter, och då är det ju bråttom alltså.
Mm.
Och man snittar då ut barnet för att rädda kvinnan.
Mm.
Och för att kunna göra ordentlig HLR på henne.
Just det. Mm.
Och fokus är på att rädda mamma. Inte rädda bebis.
Nej.
Om mamman ändå är på väg att dö. Mm. Alltså att det är beyond hope. Då snittar man ut barnet för att rädda barnet.
Just det.
Perimortem-snitt.
Mm. Under döden-snitt kan man säga.
Ja.
Vilken oerhört tragisk situation.
Allt med det här var ju bara...
Det här var ju avgrundsdeppigt.
Kan vi bara skänka en tanke till läkarna som Vimmi som måste ta de här sekundbesluten? Nu pratar vi ju, bebis dör om 2-3 minuter och mamma kanske också dör. Här är brådis. Oh. Brådis! Vem ska vi rädda? Här ska det gå undan.
Oh. Ja, för 17. Vilka tankar. Och processer som måste passera genom hjärnbarken.
Och det går inte alltid bra heller.
Nej, det gör det ju inte. Och det beror ju inte på i första hand läkarnas oskicklighet.
Nej, utan gud nej.
Att det helt enkelt inte alltid går att rädda liv.
Nej.
Helt enkelt.
Ja,
men då kan vi inte prata om något lite lättsammare. Jag tänker med den här frågan. Hur kommer det sig att så
Jaså?
Hur kommer det sig att så många döda hittas nakna eller lättklädda? Har vi fått en fråga. Jag blev...
Gör de? I min motfråga då.
Samma här. Är det verkligen
jag
så?
Jag har aldrig... Eller, jo, såklart. Om man snittar upp handlederna på sig själv när man ligger i ett badkar finns det liksom en rimlig anledning till varför du kanske inte har så mycket kläder på dig. Men jag har svårt att se hur någon bara, nu dör jag snart, jag måste hysta om alla kläder.
Nej, men alltså,
är det inte en filmgrej då?
Jo, men det
att
kanske
det ligger
är
något snyggt alabastervit kropp i någon dike, i någon pose.
Jo, men det är ju sant. Fast det tolkar jag ju mer som att det liksom är för att filmiskt får det snyggt, helt enkelt. För,
ja, men det är
för lik
folk
ska ju
tror
vara snygga på film, så är det ju. Mm. Men om jag försöker så här göra en recap på, låt säga, de 10 sista dödsfallen jag har varit ut på och jobbat.
Mm.
Så ja, jag skulle nog bedöma att ungefär hälften har varit väl, ganska lättklätt. Alltså kanske typ en småbyxa och sen ett linne eller något sånt där. Men i samtliga av de fallen så har också individerna varit svårt liksom sjuka. De har mått väldigt dåligt innan de till slut har avlidit. Okay. Och gjort på sig och liksom allt det där. Och sprungit upp och ner från sängen. Och det är klart att det är skönare att ligga i en säng med lite kläder kanske än att vara fullt påklädd. Men det jag också tänker är att väldigt många människor som dör ju till följd av cirkulationssjukdomar.
Ja.
Och det är möjligt att det kan ställa till kroppstemperaturen om man har ett hjärta som skenar till exempel. Eller
okay.
Låt säga att man faktiskt har en svår infektion som till slut tar livet av en. Så kan man ju också tänka sig feber och sådana saker. Men jag har ingen annars logisk och bra förklaring eller ens kunskap om det är så.
Nu kommer jag med en vild gissning. Alltså det är väldigt många som dör sovrum, säng, badrum. Det är väl typ där som jag i alla fall oftast har hittat människor när man gör lägenhetsundersökningar.
Mm.
Om man själv är dålig, om man har influensan, dunderförkyld och så vidare. Jag i alla fall, jag mår ju alltid sämst på morgonen när jag vaknar.
Mm.
Och så sjunger man upp sig så är det helt okej. Okay. På dagen.
Mm.
Och sen blir man jävligt kymig och krasslig på kvällen igen.
Mm.
Och vid morgon och kväll är man ju faktiskt lite mer lättklädd än när du ränner runt mitt på dagen. Så om du har en sjukdom, ja. Det kanske är därför folk ofta dör natt, tidig morgon. Alltså man är väl kanske mer skör, tänker jag.
Ja, jag vet inte.
Hängde du med på min tankebana?
Ja, jag funderar på det här du sa, att man är ju lite mer lättklädd på morgonen och på kvällen. Alltså jag är ju en sån här som får på mig kläder ungefär 45 sekunder efter jag har klivit upp.
Jo, men du sover ju inte i pennkjol och kofta.
Nej, det gör jag ju.
Du har i alla fall ett spann.
Men det är ju på natten.
Ja, du menar så.
Nej, men jag fattar vad du menar. Ja, som sagt, jag tror inte vi kommer längre med den där frågan.
Nej. Vi går vidare.
Faktiskt, vi går vidare.
Kan människor vakna efter att de har dött? Typ öppna ögonen?
Men det här var också en fråga som jag fick fundera lite grann på. Jag kan inte erinra mig att jag varken har sett eller hört just det ske. Däremot så finns det ju stöd för i forskning att liksom hjärnans aktivitet kvarstår en stund efter att man har avlidit. Och dessutom så känner vi till fenomen som agonal andning till exempel.
Mm.
Som inte är en riktig andning egentligen, men som kan ses i samband med ett hjärtstopp. Och det ser i princip ut som, om du tänker en fisk med öppen mun som försöker liksom ventilera sig.
Typ. Ja. Alltså kroppen fejkar en andning. Den försöker låtsas andas, fast det gör egentligen inte det.
Mm. Och då vill jag bara skicka med till er som kanske jobbar eller är sån här sms-livräddare och annat. Skulle det här ske, ni kommer fram till ett akut hjärtstopp där ni ser den här så kallade agonal andningen, så är det inte en indikation för att inte påbörja HLR, utan det ska göras oavsett.
Japp, bra sagt. Hur vanligt är att task och tarm töms när döden inträffar? Ja, jag vet inte om vi har sett några siffror på hur vanligt. Vi kan bara säga att det händer.
Det händer, och jag skulle säga att det är avhängigt av två i huvudsak faktorer. Dels dödsorsaken, men också om det finns någonting i tarmen eller urinblåsan. Det är ju faktiskt inte heller säkert att det gör.
Nej.
Och det där tror jag också är lite sån här filmmytsgrej, faktiskt. Att många tror att det sker väldigt, väldigt ofta.
Mm. Jag tror att den här när ögonen som öppnas är också en filmgrej.
Ja, det kan
man ska
det
gå
definitivt
fram och pussa morfar på pannan i kistan och han bara, hallå! Alltså, Är inte det en liten film?
Är det inte då kanske fenomenet att många döda faktiskt har ögonen öppna? Det är inte den grejen då? För så är det ju faktiskt.
Ja, men då har de ju liksom varit öppna konstant.
Mm.
Då har de ju själva inte öppnat dem efter 2 veckor.
Nej, det är väl ändå ett rimligt antagande.
Jaha,
vad har vi kvar här i vår lilla frågelista?
Jag vet inte, jag håller på att ladda upp för rövhatten nu.
Ja.
Jag kan knappt koncentrera mig längre.
Ska vi ta 2 sista frågor? Hinner vi det?
Ja, visst.
Två korta. Får man ha öppen kista på begravning i Sverige?
Ingen aning.
Jo, det får man. Men det är ovanligt i Sverige att man vill det. Det kanske är lite kulturellt betingat det här. Och om man vill ha det så är det ju viktigt att de som kommer närvara vid begravningen också kanske får kännedom om det.
Ja, en liten hint vore ju snyggt.
Ja, men eller hur? För att jag tror att det är ju inte, vi är inte vana vid det helt enkelt i våran del av världen att ha öppna kistor på begravningar. Så att det tror jag skulle vara en typiskt bra grej om man gör. Och sen har vi fått en fråga om politi. Våra älskade politimänniskor.
I dansmarkorna.
Ja. Är det alltid politi som hämtar en kropp till obduktion?
Nej.
Nej. Alltså, dör man på sjukhus så är det ju sjukvården själva som ombesörjer transport till bårhus. Ju. Och då är det ju oftast fråga om en klinisk obduktion som ska göras. Är det däremot polisanmälda dödsfall, då är det politi. Men det kan ju också vara i vissa fall sjukvården, alltså ambulansen som hämtar, eller en begravningsentreprenör.
Ja.
Så svaret på frågan är nej. Kort och gott. Men nu Lena, jag ser att du studsar där på stolen nu. Jag tycker vi ska flagga för en jätteviktig sak som kommer att ske imorgon.
Mm.
Och det är nämligen Friday merch.
Woop, woop. Woop, nu är det dags igen.
Ja.
Och för ni som har precis hittat till podden så betyder det, vad då Anna?
Att under 24 timmar så har du möjlighet att förvärva din alldeles egna och underbara ÖMDK-merch som säljs endast under dessa 24 timmar.
Och eftersom dessa 24 timmar börjar imorgon så kommer vi nu att berätta vad det är. Ni kommer kunna köpa en porslinsmugg, en vit tischa med tryck och ett grå sweatshirt med tryck. Och trycket kommer att vara, nu räcker det med frågor. Exakt. Med en snygg bild till. Och vad är nu det här, nu räcker med frågor som vi återkommer till hela tiden i den här podden? Vi kanske bör förklara det.
Ja, det är
och
faktiskt
det är ju, från början kommer det ju från en barnbok som heter Jag vill ha min hatt.
Mm-hmm.
Och det här är någonting som jag har jobbat mycket med. För att boken går ut på helt enkelt att när man är trängd i ett hörn, man har inga bra svar längre, eller jag har helt enkelt tröttnat på dig och dina jävla frågor, så kastar man helt enkelt ur sig. Nu räcker det med frågor. Och den här används ymnigt i mitt hem. Kära son, har du gjort din läxa? Nu räcker det med frågor. Det är ett genisvar på, istället för att säga nej, det har jag inte. Jag har spelat FIFA. Då är det bättre att säga, nu räcker det med frågor.
Uh-huh.
Så att, och den är så bra. Man kan döda vilken diskussion som helst med det. Nu räcker det med frågor. Så att den får ni på merch imorgon.
Ja, det blir härligt. Och lite kompletterande samhällsinfo. Ni bör ju genast klicka er in på vårt Instagram-konto. För det är där vi interagerar som mest med er när vi inte poddar. Ljungdahl och Ginghede. Och mejla om ni har tankar eller synpunkter på hej@ljungdahlochginghede.se. Men nu Lena, nu är det dags.
Lenas rövhatt.
Ja, Anna, idag kommer det att bli en liten variant på en rövhatt. Jag kommer att ta med dig ut på en resa.
Mm-hmm.
Och jag vet, det är så här, jag behöver hjälp av dig.
Jaså?
Jag vet egentligen inte vem det är som är rövhatten. Jag har 4 skäligen misstänkta rövhatten.
Det blir som
historien.
Ett rövhatts-credo här.
Ja, exakt. Exakt så är det. Det finns 4 tänkbara rövhattar.
Mm-hmm.
Men vem som än visar sig vara rövhatten så är det jag som är drabbad.
Ja, det är ju precis. Det spelar egentligen ingen roll vem som är den äkta rövhatten.
Nej.
Det viktiga är att du är ett offer för det här.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Låt mig ta med på en resa. Jag går ju och dansar.
Ja.
2 gånger i veckan.
Just det.
Tidigare i mitt liv, alla dagar i veckan. Men det här är ju,
jag skulle säga att det här är ju något som jag upplever att du upplever som något närmast sakralt. Det är en helig tid. Inget ska ske annat
Nej.
De här tiderna.
Och det jag måste jobba upp er brygga här nu för att ni ska förstå. Det här är min ventil. Mm-hmm. Jag har ett ganska tjockt schema. Jag har rätt mycket ansvar. Tunga grejer och hjärnan jobbar hårt. Och det där är min ventil. Det är 2 dagar i veckan som jag går och dansar.
Mm.
Och då vill jag inte höra något annat. Jag vill inte tänka på något annat. Jag vill bara bränna ur systemet.
Mm.
Och jag brukar i slutet på dansklassen, jag har sån här klocka som säger att jag ligger någonstans mellan 180 och 197 i puls i slutet på passet. Jag är också totalt fysiskt utmattad. Jag kan knappt röra mig efteråt.
Mm. Mm.
Och det här är viktigt för mig. Och jag brukar efter danspassen komma hem och liksom, jag har inget problem med att disken står framme och alla är snygga och härligt bara. Det ger mig och min omgivning.
Ja, men du är i ditt bästa jag då, skulle jag vilja säga. Verkligen.
Och då, det är då också till exempel mitt barn frågar om förhöjd månadspeng. Och jajamän!
Mm.
Mer ska du ha, säger jag. Mm. Nej, men nu har jag gett dig den här ingressen. Då kommer jag alltså till den här danska. Jag har bokat upp mig för x antal veckor den här terminen. Och så kommer jag, och sen är det koreografen då. Det man gör, man bokar så här, jag vill gå den här dagen, jag vill boka för den här typen av dans, den här nivån, för då finns det liksom medel, proffsklass, man lägger sig på rätt nivå. Och jag vill ha just den här koreografen.
Mm.
Ja. Idag så har vi en praktikant här som ska hålla i dansklassen, och jag känner hur hela min själ bara blir som en jävla hönsröv.
Men du utgår då från att det här kommer bli sämre än
inte
det du...
Inte första gången.
Eller? Nej.
Halva andra gången. Men när det här händer 4 veckor i rad.
Ja, nej, men det är ju inte okej.
Av 8 veckor.
Ja, nej.
Ja, och det är inte klart. Och då det är också en annan typ av dans som sker. Alltså, dels att det är praktikanter. Det är också fel genre. Och också helt fel nivå.
Det här är ju jättekonstigt. Det är som om du skulle gå till en lokala bilhandlare och säga, du, jag vill ha er senaste Volvo. Ja, tyvärr. Du får åka hem i den här istället. Den här trevliga Renault.
Du får Brigott mellan, svarar de då. Så jag står där, sur, arg som en jävla bålgeting. Och tänker, varför ska det här hända mig? Varför kan du inte praktisera någon annanstans, någon annan gång? Och så vidare. Och sen så, sist, det var crescendot på sista, liksom, för nu går jag inte dit längre.
Nej.
Crescendot var då sista gången. Då säger min träningsklocka till mig, den som brukar säga så här, hej, chilla ner nu, du ligger på 197, tänk på att du snart är 45.
Mm, mm, mm.
Den säger så här, pling, och jag tittar ner på klockan. Då säger klockan, det verkar som att din träningspass är över. Ska jag avsluta träningspasset? Jag står och fryser och huttrar och lyssnar på en människa, nu kommer det, som säger så här, tänk att du är ett höstlöv i lera. Man bara, skjut mig i valfri kroppsdel.
Nej, men
jag har
alltså
hamnat i en jävla zon av pedagogisk drama.
Ja, och
jag är inget höstlöv och du är inte den koreografen som jag har betalat för.
Nej, men alltså det är så många delar i det här. Jag känner med dig, för jag föreställer mig att hela din hjärna också har kidnappats av liksom onda tankar. Du kan, hur gärna du än vill.
Nej,
liksom,
det går inte.
Det går inte.
Min kompis säger till mig så här, Lena, gå. Det ryker dina öron.
Just det.
Men då är det någonting som man säger, för det finns också en grej som man inte gör i dansvärlden.
Aha.
Du lämnar inte under en klass.
Nej.
Det är som att sitta på främsta raden på en opera och sen bara så här, kasta en tomat och säga, you suck, och gå. Det gör man. Så jag står där. Men jag är så hopsnärpt i själen. Jag fryser. Träningsklockan har dött. Och sen en människa står framför mig och säger, tänk att du är ett hästlöv. Eller? Alltså, skjut mig bara.
Vad skulle du göra med den informationen liksom?
Nej, men jag ska, och så, du måste få ner rytmerna i kroppen. Nej, men jag vill inte ha, framförallt inte ha dina rytmer i min kropp.
Nej. Mina löv, de har brutits ner för länge sedan, skulle jag säga.
Och så går jag därifrån. Jag är så arg, och det här är så fjärde gången. Går jag därifrån, kommer hem, öppnar dörren. Mitt stackars barn som är van då med att jag kommer hem och bara, popcorn till alla. Jag bara skriker rakt ut. Varför är så jävla många skor i vår hall? De står alltid där, vill jag bara säga. Det är 400 par skor i hallen.
Men Lena, vem är det egentligen som får veckans rövhalsutmärkelse?
Ja, så här. Och nu har jag funderat. För jag tittar mig runt lite. Så här, är det ingen annan än jag som vantrivs?
Ja, men.
Alltså, så då antingen är det jag. Jag är några centimeter öppen för att det är jag som är rövhatten. Av den enkla anledningen att är man under utbildning så måste man få öva. Jag förstår det.
Ja, men det är en annan fråga.
Ja, man måste få vara en praktikant och man måste få öva. Alla är nybörjare i början, så att ni som har börjat författa ett sånt mejl till mig, checka upp det bara. Jag fattar att alla är nya i början.
Ja, men det var ju inte det du signade upp för.
Exakt, exakt. Så att, jag tog ändå bort rövhatten från mig själv. För, så. Är det verksamheten? Är det de som... Om jag hade fått beställningsdokumentet och där det stått så här, by the way så kan det vara så att upp till hälften av alla gångerna kan ersättas av random människa. Då hade jag ju inte signat.
Nej,
så är det
precis verksamheten
jag ska vara arg på? Själva de som tar mina pengar?
Det tycker jag nog, faktiskt.
Är det koreografen jag ska vara arg på? Det är min tredje person. Hon som ändå har godkänt. För hon är också där varenda gång. Och sitter i rummet. Alltså, godiset för mig finns där. Men hon sitter och stirrar på mig bara.
Nej. Hon är med för att övervaka praktikanten.
Ja.
Nej, men sluta.
Och, eller är det praktikanten som tror att jag är ett höstlöv i lera? Är det hon jag ska vara sur på? Jag har så många. Så jag går därifrån. Vet du som händer är att jag går hem.
Ja.
Öppnar upp datorn.
Ja.
Blir, du vet, den här surbritta. Hej. Jag heter Lena. Jag har gett mig av mina pengar. För jag har köpt en tjänst. Du vet, jag blir så här. Nu
väldigt
har jag inte fått
kategorisk.
Den. Ja, nu har inte jag fått den tjänsten som jag köpte, utan jag har fått någonting som jag inte vill ha.
Just det.
Hur ställer vi oss till det här? För att om jag hade vetat det så hade jag inte gått hit. Och framförallt, varför står det så jävla många skor i min hall? För det är ett fel just nu.
Det är underbart.
Alltså, så att den här terminen är förstörd för mig.
Men, alltså fick du något svar? Har du fått någon kompensation? Alltså finns en mottagare som kan ge dig lite sympati här?
Jag har fått drag i linan. Och den kom från, en av de fyra kom svaret från. Och det kommer att bli bra. Men det här med att inte få det man har... Kommer du ihåg när jag berättade för dig när jag låg på sjukhus? När det kom in en diabetiker, tänkte jag säga. Inte en diabetiker, en dietist.
Just det.
Och som sa att jag var tvungen att resa med sängen.
Ja, just det. Ja.
Och hon var också blind. Och jag sa så här, jag kan inte resa med sängen för jag svimmar. Jag har försökt 10 gånger. Jag svimmar på direkt. Ja, men det är jätteviktigt att få igång magen. Så du måste resa dig upp på en gång. Ja, jo. Fast det gör ju ingenting att magen är igång om jag slår huvudet i golvet. Det hjälper mig föga.
Det kommer inte gynna någon.
Res dig upp, jag hjälper dig. Varpå Ljungdahl reser sig upp och bevittnar en människa som är blind och försöker fånga en fallande kropp. Utan att se var kroppen är någonstans.
Olyckligt.
Buskisteater, för fan.
Just det.
Så att ibland är det bara så här... Öva inte på mig, lyssna på vad jag säger, ge mig det jag vill ha.
Ja, men det är väl en större fråga än så. Det är väl en generell liksom önskan till alla som säljer tjänster. Tycker jag. det är ändå liksom ett lägsta krav att man levererar den tjänst som en kund har betalat för. Det är inte svårare än så.
Jag vill bara säga så här, jag var öppen för att jag trodde på först alltså att det skulle ske bara en gång.
Mm, det kan man hantera.
Och då tänker jag så här, sprid ut praktikanteriet på de andra klasserna. Eller förlägg det på dagtid för de här jävlarna som går estetiskt gymnasium. För de betalar i alla fall inte ens för utbildning.
Precis, de behöver bara röra på sig.
Ja, exakt. Ja, nej men så det var veckans rövhatt. Sluta gör så. Jag vill inte vara ett höstlöv. Då hade jag betalat för att vara ett höstlöv i lerakursen.
Just det.
Ja.
Precis.
Känn rytmerna i fötterna.
Ja. Nej, jag fattar din...
Så jag bara varnar nu för kommande. Jag har ingen ventil i min vardag just nu.
Nej.
Ni
nej.
Som har tips på ventil? Kan ju kontakta oss på de här ställena som Anna sa.
Varsågod och gör det. Men hörni, nu är det dags att knyta ihop ÖMDK-säcken för den här veckan.
Ja.
Skynda och fynda från midnatt och ett dygn framöver. Och så hörs vi på lördags live på lördag.
Där satt den fan i mig. Ha det gött!
Ha det!
Bye! Bye.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst!
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses! Hos Biltema!